Jona hade fått i uppdrag att gå till Nineve och han flyr istället med hjälp av ett skepp bort emot Tarsis som förmodligen var ända borta i Spanien. Och så vet ni hur stormen kommer och vinden. Och alla utgår från att det är någon på skeppet som det här beror på, som man kastar lott om för att få veta vems fel det är att det har blivit en sån ovanlig storm. Och lotten faller på Jona. Och till slut så frågar man Jona då, vad är du för en liksom? Vilket ärende är du ute och vilket folk kommer du från och vilket land? Och då så säger Jona så här, jag är hebré. Jag dyrkar Herren, himlens Gud. Han som har gjort både hav och land. Och redan det tror jag sjömännen börjar bli rädda. Och så fortsätter han förstås att berätta. Det var så att den guden han sa att jag skulle gå till Nineve. Men jag vill inte, därför jag är här på väg bort ifrån det uppdraget. Och då fylls de av ännu större fruktan. Hur kan du våga vara olydig mot en sådan Gud som har skapat det här havet som vi är ute på? Det är klart att han kan göra vad han vill om han är Gud över det havet. Folken på den tiden hade ju en Gud för varje element så att säga. När man avsätter den enda levande guden, då behövs det ofta många gudar för att fylla ut tomrummet efter honom. Så från monoteism, när man överger monoteismen och övergår till polyteism, så behövs det många gudar, precis som på ett sjukhus, många specialister, för att ingen ensam läkare kan ha koll på allt. Så blev det religiöst avseende när människan lämnade Gud. Då behövdes en gud för havet, en gud för skördetiden, en gud för krigsövningar, en gud för kärleken och så vidare. Många, många, många gudar. Och så var det i den grekiska världen. Men det här var en gud som var överallt. Himlens, havets och landets gud. Och till slut så förmår då Jona övertala dem att kasta honom över bord. Och havet blir alldeles lugnt och stilla. Och då står det, då greps de av ännu större fruktan och började tillbedja Jona Gud. Förstår att det var den största guden. Så när vi kommer till Psaltaren och psalm 19, så är det med den här bakgrunden att den Gud som egentligen hela människosläktet vet finns någonstans där borta, långt borta, för man har för länge sedan kanske övergivit honom och har tagit till sig mer näraliggande gudar. Men gudar har man ju, icke desto mindre. Som ni vet, när Paulus också kom till Aten och han mådde så illa över att det var så mycket gudar där. Men den här händelsen med Jona visar att Bibelns Gud är hela skapelsens Gud, hela skapelsens ursprung. Och att han är i fullständig kontroll över varenda liten vågskvalp. Och han är också historiens Gud. Det var Nineve som var de stora världshärskarna på scenen. De var väldigt grymma och förde in en krigsföring som förtryckte folken på ett mycket, mycket obarmhärtigt sätt. Så att det var mycket på grund av det som Gud hade sagt till Jona. Nu har deras mått nått för mycket. Du har runnit över. De måste få sitt straff. Du måste gå dit och säga till dem det. Men Jona tvekade ju, som vi vet. Men i Bibeln görs alltså egentligen ingen skillnad mellan Guds ord och Guds handlande. Det är samma Gud bakom båda. Och Gud uppenbarar sig inte bara genom sitt ord utan också genom handlingarna. Och intressant i det här avseendet att det finns en stor fisk som lyder Gud bättre än vad Jona gjorde. När Gud ger order till djuren så är det ingen tvekan. De lyder direkt. Och det är många sådana tillfällen i Bibeln där Gud använder djur för att åstadkomma det han vill. Likadant så när Paulus och Barnabas kom till Lystra, ni vet, och en lamman blev botad och de trodde Paulus och Barnabas var gudar och ville offra till dem. Och de lyckas avstyra det. Med de här orden, vad är det ni gör? Vi är ju svaga människor precis som ni. Vi kommer till er om ett gott budskap om att ni ska omvända er från era maktlösa, stumma gudar till den levande guden. Och så säger de, han som har skapat himmel och jord och hav och allt vad haven rymmer. det är han som vi kommer till er för att tala om. Och förresten, han är inte alls egentligen okänd för er. Han har bevisat godhet mot er under alla tider genom att ge er regn och skörd, och ni har kunnat äta och bli mätta och må bra. Det är Guds godhet bakom allt detta. Han har gett er den glädje som ni har utav livet. Så ni ser att kopplingen mellan skapelsens Gud och evangeliets Gud finns där så naturligt. Och det är vad psalm 19 också gör. Den kopplar ihop skapelsens Gud med ordets Gud. Man brukar kalla skapelsens vittnesbörd om Gud för den allmänna uppenbarelsen. Det är för att den finns överallt, har funnits i alla tider, och den är tillgänglig för alla människor. Var hon än finns på jorden, Papua Nya Guinea eller på Grönland, kan se denna väldiga stjärnhimmel över sig den mörka vinternatten och dra slutsatsen om det finns någon som är större än mig. Hon ser samma stjärnhimmel som Abraham en gång såg. Inte exakt samma stjärnbilder, för att det är lite olika var man befinner sig på jorden, men i stort sett samma stjärnhimmel finns det tillgängliga för alla människor. Alla människor ser grönskan, ser fågellivet, vet om vad som rör sig under havets yta. Det är den allmänna uppenbarelsen som alla människor har att ta ställning till. Och egentligen så talar den ett så tydligt språk, säger Paulus, va? Att den som trots den allmänna uppenbarelsen väljer att förneka Gud är utan ursäkt. Ingen kan komma inför Guds tron en dag och säga: oj, jag hade ingen aning om att du fanns. Ja, så säger Herren, såg du aldrig vitstippsdungen under de späda björkarna i maj månad? Jo, det är klart jag gjorde. Följde det aldrig in att det skulle finnas någon Gud bakom allt detta sköna? Jo, tanken fanns faktiskt. Varför följde du inte ner och tackade och tillbad? Det är det här som jag tror människan, det gör människan så ont, att hon skapelsens tilltal, även nu när höstlöven brinner, det är en viskning ifrån en annan värld. Det är en viskning ifrån Gud. Och skulle du ta vitsippan i din hand, så skulle hon säga, om du förstod hennes språk: det finns en Gud, det finns en Gud, och han är vacker. Tacka honom, tillbed honom. Varje vitsippa viskar det till oss. Så människan som trots den här tydliga förkunnelsen väljer bort Gud och låtsas som han inte finns, hon är utan ursäkt och hon gör våld på sig själv. För ständigt måste hon liksom undertrycka och trycka tillbaka den där rösten som vill komma till tals genom henne, till henne, från himlarna, ifrån havet, ifrån det som växer på jorden och det som rör sig på jorden. Och det tror jag gör människan ont, egentligen. Det finns en dikt, jag tror den heter någonting som här: det är ganska trist att vara ateist, för man har ingen att säga tack till. Förstår du? För ateisten också tycker, oj vad vackert. Men vem ska jag tacka om det bara är slumpen? För det ligger ju ingen energi att säga tack slumpen för att det har blivit så vackert. Man kan inte lägga sitt hjärta i en sån lovsång. Och på sin höjd kan det bli som den här finska sångerskan, vad nu heter: jag vill tacka livet, för det har gett mig så mycket. Men livet står ju inte där och tar emot tacksamheten, utan det är ju ett abstrakt begrepp, va? Så det här är en fattigdom när vi inte tillåter skapelsens predikan att komma åt oss, utan hela tiden måste vara på vår vakt. Stanna steget innan lovsången. För så fort du börjar säga tack Gud, då har du övergivit din materialistiska världsbild. Och där är man inte beredd. Så man ständigt, när det ska förklaras med slumpen och bara evolutionens verkningar. Det finns ingen Gud, det finns ingen tanke, det finns ingen mening. Det finns ingen att tacka. Det är hållningen som vi får lära oss i skolan. Och det är tragiskt, för det håller tillbaka en glädje som skulle kunna förlösas. Och som är så naturlig. Och ni vet ju, man har gjort undersökningar nu. Alla barn anser det helt naturligt, spontant, att tro på Gud. De behöver inte undervisas en massa om du förstår, min lille pojke, att det finns en Gud någonstans. Ja, men det vet jag väl. Och det var ett litet, en femårig flicka som fick en liten, ett nytt syskon. En pojke eller flicka, kommer jag inte ihåg. Den där lilla bebisen. Och så sa hon till mamma och pappa: kan jag få vara ensam med min lilla syster en liten stund? Och de förstod inte, men de gick ut i rummet, men hade en dörrspringa på öppen så de skulle se vad som hände där inne. Och så säger den här femåringen till den här lilla spädbarnet: kan inte du berätta för mig om Gud? För det var så länge sedan någon sa något om honom. Du har ju kommit alldeles färskt liksom. Som ville ha färsk information om Gud. För hon visste hon själv hade tänkt och trott när hon var mindre, uppenbarligen. Så det ska vi inte förakta. Att det är något spontant nedlagt hos människan. Det är klart det finns en Gud. Sen växer man upp och får andra förklaringsmodeller. Så man kan inte som David här tacka Gud för skapelsen och uttrycka den glädjen. För det är en dubbel glädje i det här. Inte bara glädjen över att det vackra finns där, utan också över att känna honom som har gett oss det. Känna gåvornas givare och ha någon att tacka för det. Va? Vi hade en upptäckare, en bibelgrupp hemma i Mölndal när vi bodde där. Och då kommer en kvinna och så säger hon, helt ny för oss: jag skulle vilja vara med här. Varför det? Jo, jag har fått en dotter. Och när jag låg på BB och de dag det här lilla nyfödda barnet på mitt bröst, så fylldes jag av en sån oerhörd tacksamhet. Men vem skulle jag tacka? Och jag visste, om det finns en Gud, ja, men då måste jag ju lära känna honom så jag vet vem jag ska tacka. Så hon kom till oss och sa: jag vill lära känna den Gud som har gett mig min lilla dotter så jag kan tacka honom. Så hon svarade på den här uppenbarelseformen. Och det är människan, Gud viskar och talar till oss varje dag genom skapelsen. Inte minst genom vår egen kropp. Visst, den blir äldre och den blir svagare och så här och skröppligare. Men visst är den fantastisk. Tänk på alla dina sinnesorgan. Tänk på hjärtat som har slått nu. En del här 80-90 år. Och den slår sina trogna slag 70-80 gånger i minuten. Och du behöver aldrig ta ut det för renovering liksom, utan den bara slår utan att du tänker på det. Du behöver inte säga slå nu vila nu, slå nu, vila nu. Sköter sig självt. Ja, det är ett sånt underverk så inte klokt. Vi kommer till det i psalm 139 när David själv förundras över hur härligt hans kropp är skapad på ett mörkt ställe där ingen kunde se. Det är då Gud kom i moderlivet, det här undret. Så det här är utgångspunkten för psalm 19. Och att Gud, skapelsens Gud, är ordets Gud. Och den här psalmen består av två avdelningar. Dels Guds bilderbok, alltså skapelsen. Och dels Guds textbok, den skrivna uppenbarelsen. Och jag menar att vår förkunnelse som predikanter och bärare av gudstjänstliv ska egentligen eftersträva en kontinuitet mellan skapelsens Gud och evangeliets Gud. För det är samma Gud. Ibland har vi gjort en sån uppdelning med att där ute är skapelsens Gud, men här inne sysslar vi med vår själ och det andliga livet. Som om det skulle vara någon slags diskontinuitet mellan de här två uppenbarelseformerna. Utan jag menar att Gud har börjat tala till oss genom den fysiska skapelsen. Sen fortsätter han tala till oss genom det skrivna ordet. Men det är samma författare. Och därför måste vår predikan och vårt sätt att predika stämma överens med blommornas predikan och stjärnhimmelns predikan. Så att astronomen som kommer in i en gudstjänst och har suttit under natten med sin stjärnkikare ska känna: oj, det är samma Gud som jag upplevde i natt när jag hissnade inför stjärnevärlden. Och ornitologen som varit ute på morgonen och tittat på fåglarna och varit upprymd över fågellivets otroliga intressanta hemligheter som finns där, hur de vet var de ska flytta och allt det här, ni vet, komma in och känna i en gudstjänst: det är samma Gud som de predikar här som jag har lärt mig uppleva i naturen. Och missar vi det så att det blir två skilda världar, då skorrar det egentligen, då skorrar det. Det ska vara en harmoni där. Och det har funnits gudstjänster jag har varit med på som har varit så nästan världsfrånvända, så avskärmade till sin natur från den övriga uppenbarelsen. Så att det har varit skönare för mig att efter en sån gudstjänst gå ut och titta på nyponbuskarna och tänka, vart bättre ni har fått predika. Eller tittat ut över fjärden och sagt, vad bättre att den här vågorna där och det här fina, eller skogstjärnens blanka spegel, vad bättre att ni har fått predika. Där har det varit skönare för min själ. Så någonstans när det skorrar där, då är det inte riktigt, för då representerar vi inte samma Gud. Så vi har mycket att lära oss ifrån skapelsens sätt att förkunna också. Jag tror vi hjälper människor att hitta den Gud som de redan har börjat ana i skapelsen, om vi håller ihop det här. Och det gör psalm 19. De första 7-8 verserna handlar om skapelsen, uppenbarelse. Och sen utan att säga, nu har jag talat om skapelsens uppenbarelse, nu ska jag tala om ordets uppenbarelse. Utan att blinka så liksom bara övergår han i en lovsång till Guds ord. Först en lovsång till skapelsen, sen en lovsång till Guds ord. Men det är precis som att ingen liksom diskontinuitet, utan det bara fortsätter. Det är för att det är samma Gud och det var så naturligt för honom. Och egentligen är det så här, sanningen om Gud känns igen i skapelsen, men den drivs ju längre genom ordets förkunnelse. Om jag aldrig hade träffat Bengt här till exempel, det skulle vara, och jag skulle komma hem till Bengt och han inte var hemma, och jag skulle ändå kanske kunna se genom bokhyllan vad det är för litteratur han läser, och hur har han låtit smycka, och nu kanske hans fru är med i bilden också, men hur har han inrett sitt hem? Vilka färger tycker han om? Gardiner och mattor och kanske musiken, CD-skivor. Jag kunde kanske dra vissa slutsatser om vem Bengt är, men jag skulle därmed inte känna honom, eller hur? Inte förrän han kommer in. Roland, det är jag som är Bengt. Och så börjar vi prata, och då lär jag känna honom. Det är så med skapelse. Vi rör oss i Guds vardagsrum hela tiden. Och vi kan utifrån skapelsens sammansättning och utseende och allt det här dra vissa slutsatser om Gud. Att han måste vara väldigt vis. Han måste älska skönhet. Han måste ha stor makt. Och vissa sanna attribut om Gud kan vi dra slutsats om genom skapelsen. Men vi kan därmed inte säga att vi känner honom, utan han måste komma till oss. Och det var det han gjorde i Kristus. Han kom till oss. Vi kan få ett ansikte på honom i Jesus. Vi kan lära känna honom personligen. Det är evangeliet. Så om redan då skapelsen är skön i sin förkunnelse, så är ju evangeliet ännu skönare. Att få ett ansikte på skaparen. Och det är ordet till för. Jag ser i ordet hans sköna bild, hans sköna bild. Sjöng väl, var det Frickman? Ja. Jag ser i ordet hans sköna bild, hans sköna bild, hans sköna bild. Han är så tålig, han är så mild. Ja, det skulle vi inte veta om vi bara såg på vitsipporna. Utan vi behövde ordet och ordets presentation av Jesus för att lära känna honom personligt. Så, för 3000 år sedan, förmodligen en mörk natt i Orienten, så går David ut på sitt palatstak kanske och slås ännu en gång av himlavalvets skönhet. Och så blir det upprinnelsen till psalm 19. Och han tar till sig det här som en förkunnelse. Himlarna förtäljer Guds ära, berättar om Guds storhet. Och fästet förkunnar hans händers verk. Lägg märke till det här nu, synonym parallellism. De här raderna, de rimmar tankemässigt. Han säger samma sak två gånger, med lite annorlunda ord. Men i grunden är det samma sak. Han ser på himlen och han säger den förkunnar om Guds ära. Han ser, han kallar det fästet i andra strofen. Och han ser det som om det vore Guds hantverk. Precis så. Och det här är en ständigt pågående förkunnelse. Den slutar ju inte nu om några minuter när jag ska sluta. Eller när Ove här har slutat och liksom talat färdigt. Den här predikan håller på jämt. Natt och dag. Och en ständigt pågående förkunnelse. Och under alla tider har den pågått. Och den har framburit sitt mäktiga budskap till alla människosläkten. Överallt över hela jorden. Samma stjärnhimmel som han antydde, som Abraham såg för 4000 år sedan. Den predikan fortsätter. Ja, håller på nu. Och Abraham såg det omöjliga löftets fullbordan. Det här med en son med Sara. Det var ju omöjligt. Men när han förankrade det verbala löftet om en son i den Gud som hade skapat stjärnhimlen, då trodde han. När han gick ut den där natten, när han hade närt idén eller tanken att det är väl min främste tjänare då som jag ska adoptera. För det här med Sara blir ju ingenting. Då säger Gud, Abraham, gå ut ur tältet. Och han går ut. Kolla stjärnhimlen. Kan du räkna? Abraham bara, 1, 2, 3. Och så till slut så drunknar han ju inför den här storheten i stjärnhimlen. Och säger, samma Gud som har skapat stjärnhimlen, det var han som gav mig löftet om en son. Det är klart att han kan det. Om han har klarat det där, då kan han ju ge mig och Sara en son. Då trodde Abraham Gud. Och då tillräknade Gud honom det som rättfärdighet. Så ni ser hur det hängde ihop. När han förstod att visst jag, det är ju den guden som ligger bakom hela skapelsen. Ja, men det är klart, han kan fixa de här små sakerna också. Och det hjälpte honom att tro Gud. Så, vi fortsätter i salmen. Nu har vi kanske lite olika översättningar. Och jag har inte riktigt den som står på väggen heller, tror jag här. Den ena dagen talade de till den andra. Och den ena natten kungjorde för den andra. Spurgeon, som var en känd predikant i 1800-talets England, han sa, solen, månen och stjärnorna, de är Guds resepredikanter. De är apostlar som under sin resa stärker de som i tron aktar Herren. De är domare som dömer av gudadyrkarna. Guds resepredikanter. När Napoleon seglade över Medelhavet så sägs det att han gick ut på däck en natt och där stod några av hans officerare och liksom lite föraktfullt sa att det finns ju ingen Gud. Det är dumma människor som tror på Gud. Men Napoleon trodde på Gud. Han stannade upp och sa han så här till sina officerare. Innan ni gör er av med Gud måste ni göra av med dem där. Och så pekade han upp på stjärnhimlen. Jag menar, tystade det vittnesbördet först innan ni kan säga att det finns ingen Gud. Så, och när presidenten är hemma i Vita huset, då är alltid stjärnbaneret hissat. Så det är väl också liknande på slottet i Stockholm, kungen är hemma. Så stjärnhimlens baner visar att kungarnas kung är hemma. Han är hemma. Han har alltid varit det. Han är inte bortrest. Så när vi ser upp det, aha, Gud är hemma. Han är där, ja. Visst, ja. Och idag när vi vet ännu mer om stjärnhimlen borde vi ju vara ännu mer upprymda av förundran och tacksamhet. För solen, som salmen här ska handla om, det är bara en medelstor stjärna. Och om man skulle öppna solen och lägga in jordklot i den av jordens storlek så skulle det behövas 5 miljoner jordklot för att fylla upp solen. Och det är bara en medelstor liten stjärna. Och den finns 15 miljoner mil från jorden då. Och närmaste stjärna bortom solen skulle det ta 4 år att åka till med ljusets hastighet. Så, Men David ser lite grann av det. För han säger med poesins språk, så har Gud gjort åt solen en liten hydda som får vila sig mellan varven. Kommer till det i vers 5. Jo, alltså, det är ju ett språk som inte hörs det här. Dag talar till dag och natt talar till dag. Både natt och dag har sin typ av förkunnelse om Guds härlighet. Men på väldigt olika sätt. Dagen har sitt sätt att förkunna på, natten har sitt. Precis som predikanter är olika. Ove, han predikar från Kolosserbrevet på sitt sätt. Jag predikar från Saltaren på mitt sätt. Men vi kompletterar. Precis som dag och natt kompletterar varandra. Den ena dagen, när den slutar sin förkunnelse framåt kvällen, då säger den till, och nu får du ta över, säger den till natten. Okej, nu tar jag taktpinnen, eller vad säger, stafettpinnen. Och så börjar natten med sin förkunnelse. De bara, nu är det min tur att predika, säger natten. Och så börjar natten att predika. Och sen lämnar natten över till nästa dag. Eller man kan också se det som att natten, den lämnar över till nästa natt och dag till dag. Men i alla fall, vers 4. Det här är ju inte tal som man hör. Rösterna kan inte höras, men de når ut över hela jorden. Till världens ände når deras ord. Det är en förkunnelse som inte är hörbar, men som ändå kan ses och uppfattas. Och den Gud som har skapat stjärnhimlen förresten, säger ju Jesaja på 700-talet före Kristus, han som satte dem där, bara en på sin, gav dem sin plats allihop. Det skapas ju nya stjärnor hela tiden som Gud låter födas och en del slocknar. Han nämner dem alla vid namn och han har räkning på allihop. Han vet, om du skulle fråga hur många stjärnor finns det, så vet han det. Det vet inte vi. Det vet vi inte. Det är så en oerhörd mängd. Vi vet bara att det finns hundratals miljoner galaxer. Alltså, vi bor i ett stjärnsystem som kallas Karlavagnen. Det är bara ett litet. Och vi med vår lilla planet bor i en utkant av den här jättestora galaxen som Karlavagnen har fått ge namn åt. Vintergatan, förlåt. Karlavagnen är en stjärnbild i Vintergatans galax där vi bor. Ja, jag blev så förvånad när jag kom en sommar. Vi hade lite utåtriktat arbete i Göteborg och så kom jag till en man som satt nere i Bältesbanaparken och försökte inleda ett samtal om Gud med honom. Gud, sa han, solen är min Gud. Jag behöver ingen annan Gud. Solen är ju den. Solen ger oss värme, den ger energi till växtliv, den ger allt vi behöver. Jag tillbeder solen. Och jag blev så häpen. Men där är vi mycket idag. Alltså människan tillbeder det skapade framför skaparen. När man har avsatt den högste guden så börjar man leta efter andra gudar. Som Romarbrevet 1 beskriver, människor börjar göra sig gudar. Av gestalt, människogestalt, djur och så vidare. Olika former av gudar. Eller tillbeda stjärnbilder. Det är en mycket gammal företeelse. Ända i det gamla Babylon fanns det så kallade stjärntydare. Som avläste människors öde i stjärnbilderna. Och det är väldigt populärt idag. I ny anledning som du var inne på igår. Va? Att tro sig att det är gudomligheter där ute som bestämmer våra liv. Det är makter, kraft. Och det är det ju också. Men de är inte till för att tillbedjas. Nå, i vers 6 nu. Solen, han väljer solen som sin predikant nu liksom. Titta på solen. Och den når ut över hela jorden. Ingenting kan gömma sig för solens strålar. Det blir dag och det blir ljust. Och det är svårt att undkomma solens uppenbarande sken. Så solen beskrivs i vers 6 och 7 under två poetiskt tilltalande bilder. Först som brudgum. Det vill säga som en ung man med högtidskläder, fräsch och full av glädje och energi i väntan på det kommande kärleksmötet. En brudgum är på väg, någonstans att möta sin brud. Så han ser solen som en tjusigt klädd brudgum som stiger upp på morgonen och säger, titta vad fint klädd jag är. Jag ska snart möta min brud. Så beskriver han brudgummen, så är det solens gång över himlavalvet. Vi vet ju att det egentligen är jorden som snurrar, så att solen står still egentligen, va? Det visste man ju inte när man skrev psalm 19 eller gamla testamentets litteratur, men det är ju ett bildspråk icke desto mindre. Och vi säger än idag, solen går upp och solen går ner. Det gör den inte alls det. Den står precis still. Men det är jorden som snurrar lite grann runt sin axel, va? Helt varje dygn. Och så ser det ut som om solen gick upp och ner. Så vi får väl inte tycka att David är för ovetenskaplig när vi själv håller oss med det bildspråket än in i modern tid. Solen är som en hjälte, säger han, som är ivrig att löpa sitt lopp. Ni vet, en hjälte som ska ut och springa. En idrottsman, en duktig och kraftfull idrottsman som är bättre än alla andra. En hjälte som ska nu löpa sitt lopp över himlavalvet. Så varje dag är det här majestätiska segertåget på gång över himlen genom solens lopp. Trots sin skönhet och härlighet säger den här uppenbarelsen inte allt om Gud. Ja, den där lilla frasen i vers 5. När solen går ner, då är det precis som den går in i ett tält och lägger sig och sover och väntar på nästa dag då brudgummen eller hjälten ska ut igen på denna bana över himlavalv. Så han måste ju vila lite grann. Så det var en viss omsorg i det här uttrycket hos David. Låt solen komma in och vila. Har Gud tänkt på? Han ger solen vila. Solen personifieras alltså. Det är en form av bildspråk som är ofta användbart inom litteraturen och säkert poesin. Man besjälar det själlösa och ger det en slags person. Sammen inte slut där, men kanske första lektionen. Vad är klockan? Är det 12 vi har en rast? Okej, då har jag några minuter på. Så, då lägger jag på fortsättningen av psalmen här. Lika glad och upprymd som David är över den allmänna uppenbarelsen visar han sig nu vara över den särskilda uppenbarelsen. Och den särskilda uppenbarelsen, det är ju Bibelns ord då. Alltså, ja, har en bibel här. Det är ingen bibel, det är en kommentar. Men jag säger, det Bibelns ord är liksom fortsättningen av skapelsens vittnesbörd. Gud börjar tala där och så fortsätter han tala här. Det är samma Gud. Och han är lika glad över båda tilltalssätten. Guds bilderbok, Guds textbok. Ni vet, när man läser för sina barnbarn så ser det ofta stora bilder och så är en liten text. Men det hör ihop det. Och kanske man behöver börja med skapelsens vittnesbörd, för man kan inte läsa än. Men ju mer man kan lär sig läsa, ju mer vill man också ta till sig den skrivna uppenbarelsen. Så nu säger han i 6 lovprisningsakter tillskriver han Guds ord egenskaper. Och egentligen skulle man kunna göra 3 kolumner. Han säger inte Herrens lag 6 gånger. Han använder variabla uttryck, va? Det skulle vara tjatigt om man sa Herrens lag, Herrens lag, Herrens lag. Det är ju poesi här. Han får ju akta sig för att inte upprepa sig med samma ord. Så i nästa fras är Herrens lära och sen Herrens påbud. Förstår ni? Han måste hitta lite nya sätt att uttrycka sig varje gång han refererar till Guds ord. Och det gör han med olika uttryck. Och sen kommer en egenskap i varje vers, varje strof. Herrens lag är utan brist. Så kan man säga, här benämningen på Guds ord och adjektiv, attribut, egenskap hos Guds ord, i kolumn 2 och så 3. Vilken effekt har det i kolumn 3? Det är en bra övning som jag brukar ge. Jag skulle ha bibelskoleelever. Men ni är ju det nu, ni får gärna göra det. 3 kolumner. Benämning på Guds ord, egenskap hos Guds ord och effekt. Vilken verkan det har. Vi får se. Vi gör så när vi går igenom det. Herrens lag. Egenskap utan brist. Det vill säga, den är komplett. Herrens lag täcker in alla livsområden. Den ger inte svar på alla frågor som finns, så att säga, i detalj. Men den har råd och anvisningar att ge om livets alla områden. Den är utan brist. Den ger vägledning i alla livssituationer. Och så står det då, den ger liv på nytt. Den har den effekten, den verkan, att den vederkvicker själen, stod det i gamla översättningen, va? Den upplivar, den förnyar. Precis som man får ett gott råd, då tycker man, åh vad skönt, nu kan jag gå på det, nu kan jag leva vidare. Så det är den effekten, den verkan som Guds ord har. Och det har du säkert upplevt många gånger när du öppnat Bibeln och känt att du har fått ett gott ord. Att det upplivar din egen själ. Det vederkvicker själen. Det har den effekten. Och Jesus sa ju, det ord som jag har talat är ande och liv. Det är levande ord. Och livsförvandlande kraft kan föda på nytt, står det i Petrusbrevet. Och sen andra gången han nu ska säga något om Guds ord, i vers 8b. Nu kallar han det Herrens lära. Och så ska han säga en egenskap. Herrens lära är sann. Och sen kommer effekten av det. Herrens lära är sann. Det vill säga, den är pålitlig. Det är tillförlitlig. Du kan bygga på den grunden. Jesus sa, mina ord är sann. Den som bygger på mina ord i bergspredikan, som han sa, en förståndig, en klok man. Det är som att bygga på klippan. Så här också. Den Herrens lära är fast. Den är trygg. Man kan vila tryggt på, det, på Herrens lära. Det är för att det är sant. Och den gör den oerfarne vis. Det är effekten, den verkan. Om jag tar vara på Guds sanning, då blir jag vis. Jag tror till och med att det har en intelligenshöjande effekt att bli kristen. För man utmanas att tänka till gränsen av sin förmåga. Att tänka om Gud, va? Om försoningen, de här stora perspektiven. Det utmanar vårt tänkande och vi känner ju att vi famlar, vi förstår inte. Men genom den helige ande så vill Gud att vi ska förstå mer och mer av djupheten till och med hos Gud. Så den oerfarna, den som förr inte hade någon större erfarenhet av livet kanske, kom till tro, börjar plötsligt förstå hur man ska leva på ett rätt sätt. Jag vet en, ja, det kan ha såna här effekter. En som kom till tro när jag var pastor i Sören i Göteborg, och han var väldigt nyfrälst, va? Och så kommer han idag och säger, nu har jag varit i försäkringsbolaget och bett om förlåtelse. Vadå? Jo, sen jag blev frälst så förstod jag att det jag gjorde för några år sedan, jag körde ner min moped i Mölndalsån och så gick jag till försäkringsbolaget och sa att den var stulen och så fick jag ut pengar. Det var inte rätt. Nej, det var inte rätt. Nu vet jag att jag måste ta ansvar för vad jag gjorde. Han blev förståndig, alltså. Han såg Guds ord som sanningen, handlade därefter. Och han blev vis. Han handlade klokt. Den effekten har Guds ord på oss. Den ger oss en ny livsinsikt och klokskap. Psalm 119 säger, jag är klokare än alla mina lärare, för jag tar och begrundar dina vittnesbörd. Det finns professorer som kan väldigt mycket, men som inte alls har någon vishet. Jag hade en lärare när jag läste pedagogik i Stockholm som ansågs vara någon av en slags expert i relationer och så här. Han var inne i sitt sjätte äktenskap. Så han hade all kunskap, men i praktiken så levde han inte så värst framgångsrikt med sin kunskap. Så den som tar hand om Guds sanning blir en klok människa. Hela ordspråksboken handlar om det här, va? Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för den som är en Guds kraft i frälsning, och den gör oss visare och klokare människor. Bättre än många psykologer. Nåväl, vi går vidare då. Någon minut till. Alltså dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Vishetens begynnelse är att frukta Gud. Vers 9. Herrens påbud är rätta. Vad Gud har sagt är inte bara sant, det är rätt också moraliskt sett. Just därför att det är Gud som har sagt det. Vi lever i en tid då människan själv har gjorts till måttstock för vad som är rätt och fel. Vad som är rätt och fel för dig, vad som känns rätt, det får du gå på. Gör vad hjärtat säger. Lyd ditt hjärta. Ni har känt igen de här uttrycken. Så människan själv är moralens måttstock. Och vi hamnar i ett tillstånd av ohämmad subjektivism och relativism. Där det finns ingen, det är som en gungfly. Alltså det finns ingen stans att tillsammans ställas på, det här är rätt. Det här är överens om, det här är rätt. Ja, men det tycker du, men det tycker inte jag. Och så börjar diskussionen i tv-soffan. Om det känns rätt, så är det väl rätt. Det känns rätt för mig att jag ska skilja mig och ta det hemma annan istället. Det känns rätt. Punkt slut. Men ordet från Gud skänker oss en moralisk ordning med universell giltighet. Och det uttrycks i alla religioner. Egentligen vet människan innerst inne vad som är rätt och fel. Hon vet att hon inte skulle ljuga. Hon vet att hon inte skulle mörda. Hon vet att hon inte borde stjäla och så vidare och så vidare. Och det kommer till uttryck i alla religioners moraliska koder. Så därför är religionerna väldigt lika varandra i det här avseendet. För den uttrycker människans moraliska förpliktelse. Men vi vill liksom kasta av oss det oket för att vara fria att göra som vi vill, va? Men Gud vill att vi ska välja det som är rätt för att det är bäst för oss. Inte för att begränsa vår lycka, utan för att förhöja vårt välbefinnande som mänsklighet. Gud är en god laggivare. Så Herrens bud är rätta, och när vi gör det rätta, då blir vi glada. Vers 9. Det ger glädje åt hjärta. Så egenskapen, det är rätt. Effekten, det ger glädje åt hjärtat. Det är skönt att veta att det finns någonting som är rätt. Det kanske inte alltid är så lätt att göra det som man vet är rätt. Och ibland så misslyckas vi trots att vi vet vad vi borde göra. Och där finns förlåtelsens dimension. Men det finns en tillfredsställelse i att handla på ett rätt sätt.